Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon, och vi skriver in den 1 februari, vecka 5. Eller är det vecka 4?
Du frågar helt vecka fel 5. Person.
Ja. Det är det nog, jag litar inte riktigt på
vad
de skriver.
Nej, gör inte det.
Med mig som alltid på onsdagar, Per Frykebrant. Mm. Och vi skriver in året 2003. 2023. 2023. 2023. Ja. Det har vi det. Ja. Mår du bra?
Jag mår bra. Det här är lite jobbigt dagen efter deadline day. Kom upp så här. Men det här är också första dagen under 2023 som solen går upp innan klockan 8.
Vad vackert.
Ja.
Jag noterade att de fick de ligger nästan 40 minuter efter oss med solnedgången nere i Skåne.
Ja, det gör de. Jag spenderar mina halva veckor i Skåne. Så det är väldigt mycket. Så det är lite jäntläge att vara på så här.
Du, Lukas Berglund, god morgon.
God morgon, god morgon.
Hur mår du?
Jo, fint, fint. Det är skönt när januari är över, precis som ni säger. Och att liksom, nu blir det liksom tydlighet i vad som gäller för vissa spelare. Alltså det är ju så att så många spelare som spelade jättemånga matcher typ i januari nu bara spelar in en annan färg i samma liga till exempel, vilket jag tycker är också lite
smutsigt. Kristoff Fågel, välkommen hit du också.
Tack så mycket.
För de som känner till dig där ute så är det den osynliga handen.
Ja.
Det var ju där du gjorde ditt namn under ett nick och var liksom så här mannen som alla vände sig till vad gäller att få koll på är ekonomin bra i min klubb eller inte. Hur hamnar du där?
Nej, men det är väl blandning av två intressen och passioner då, ekonomi och fotboll.
Mm-hmm.
Som blev en kaka ihop då, ja. Som jag bakat.
Och du har ju också hamnat i det, ursäkta uttrycket, då, träsket.
Mm. Ja.
Ja, så är det ju. Nej, men för att haka på där, jag blir ju provocerad av en spelare som till exempel i mitt Chelsea då har sprungit runt och pussat både klubbmärke och allt möjligt, då Jorginho. Mm. Liksom utan att blinka kliver över till Arsenal och nu står liksom, det här känns helt fantastiskt. Mm. Jag tycker att det säger ganska mycket om att spelarna egentligen fullständigt skiter i någon form av klubbkänsla, alltså de allra flesta, utan det är bara pengar.
Ja.
Men lilla julafton brukar fotbollsfans kalla den här deadline day som gick av stapeln. Jag satt och kollade igår på Sky som bullar upp stort och det står reporter utanför träningsanläggningen och så här. Gillar ni det här fönstret? Har ni någon som jag att det inte bör finnas?
Nej, jag följer ju inte transferfönstret så jättemycket dag för dag, utan jag tycker mer om att göra spaningar och se trender, och det kan man göra i efterhand egentligen. Det behöver man inte göra på daglig basis. Jag såg en liten undersökning på sajten Off the Pitch häromdagen att de hade tittat på förra årets transferfönster i Premier League, där var bara Newcastle som fick utväxling för sina satsningar, som man då kan kalla det. Alla andra gjorde det inte.
Men hur kan man förklara att det är så mycket pengar nu i omlopp? Nästan alla ligor säger det att wow, nu säljer vi för oerhört mycket mer än vad vi kanske brukar göra. Vad beror det på?
Alltså vi ska komma in på det lite senare. Alltså generellt beror det väl på att en större, alltså kontraktslängden generellt i Europa blir längre. Så antalet liksom bossmanövergångar i med det, framförallt på de allra största, minskar ju. Eller när det är en kort kontraktstid kvar. Vilket gör att man köper och säljer mer kontrakt. Vilket ju kan verka som att det är mer pengar på ett sätt. Men tidigare kanske man bara gjorde liknande affärer fast med bossmanspelare och betalade mycket högre löner eller agentarvoden och så vidare. Men nu bara går det mellan klubbarna istället. Så det är väl en. Men sen är det ju såklart också inflationen i intäktsinflationen i Premier League som är den största anledningen.
Det är dels ökade intäkter i Premier League från tv-avtal. i senaste åren har varit främst internationella TV-avtal. Men också kraftigt ökade intäkter i Champions League och de andra europeiska turneringarna som har varit senaste åren och som kommer ske nästa cykel då, när det ska göras om format i Champions League. De intäkterna förväntas öka med 40%. Så att det börjar prisas in i marknaden redan nu. Och förmodligen kommer vi se de här affärerna som vi gjort de senaste två fönstren kanske lite högre hävstång med belåning klubbarna emellan, att man har mer avbetalningar.
Mm. Och det är så med trenden med längre kontrakt. Man har sett att det har gått lite olika trender i övergångsstrukturer. Medan köp med låneklausul har blivit allt vanligare för att liksom komma runt olika vidareköpsklausuler eller procent och liknande. Men nu alltså, känns det verkligen som att i och med Chelseas olika liksom, uppseendeväckande övergångar så har ju verkligen alltså, de här långa kontrakten slagit igenom. Vad tror du liksom är nu förstår man här att i Chelseas fall det är att liksom skriva av det på längre perioder, men du vinner på det för, vad tror du är liksom anledningen till?
Alltså, min bild är att det egentligen började från Spanien och att de spanska klubbarna började skriva väldigt långa kontrakt där bland annat Real Madrid var i förarsätet och jag tror att det var Florentino Pérez som insåg liksom, styrkan i det här och kunna välja när man vill sälja spelare och så vidare. Och sen smittade det av sig i Spanien där man ser också att Atletico Madrid skrev jättelånga kontrakt. Var det med Koke till exempel som man skrev? Mm. Eller, jag minns inte exakt. Och även Atletico Bilbao skrev jättelånga kontrakt och så vidare. Sen har ju det har blivit många amerikanska ägare i Premier League. Mm. De tar ju med sig det ofta från andra sporter då. Där man till exempel inom baseballen skriver jättelånga kontrakt eller inom basketen och så vidare. Mm. Och det har landat. Så det är egentligen lite konstigt att man inte har skrivit så långa kontrakt tidigare kan jag tycka. För det är ju smartast.
Mm. Ja, det är ju också en försäkring mot en löneinflation. Om ni såg till exempel The Last Dance på Netflix för några år sedan när Nick, så var det Scottie Pippen som hade skrivit ett 7 års långt kontrakt. Han var typ näst bäst i ligan men hade typ sämst betalt efter ett tag. Mm. För att löneinflationen var så kraftig.
Mm. Jag tänkte vi går igenom några övergångar som sticker ut och så får ni liksom bara kommentera dem lite liksom uppstuds så där. Mm. Jag känner att vi är klar med Jorginho. Det är en smutsig övergång så. Mm. Men lämnar Keylor Navas, alltså en väldigt poppis målvakt från, om inte jag är helt fel, är det inte att han dyker upp från Real Madrid eller är han PSG:s reservmålvakt nu?
PSG
är det. Han går till Nottingham Forest på lån.
Ja.
Tankar?
Men han har ju varit världens bästa reservmålvakt, får man inte säga. Mm. De senaste en och en halv säsongerna. Men kul med, alltså, för det känns ju, Nottingham får ju, har ju, de presterar även bra sportsligt nu. Det ska bli kul att se dem spela lite mer fotboll än. Jag tycker att den värvning som piggar upp ändå.
Mm.
Jag måste få kommentera den också. Det är ju Keylor Navas, det är ju rätt sjukt. Han är världens näst bäst betalda målvakt och sitter på bänken med det. Och jag tror att det här är för att PSG behöver balansera sina böcker. Och att de måste, alltså det går ju inte att ha världens näst bäst, de har ju världens bäst betalda målvakt i Donnarumma, och så kan man inte ha näst bäst betalda som liksom andra målvakt. Det är ju, och det blir ju resursslöseri som tusan. Och jag tror att de kommer nog eventuellt få lite problem med financial fair play i framtiden med tanke på deras löner till de där tre på topp.
Men han som äger klubben sitter i UEFAs exekutiva kommitté. Så att det kommer att lösa sig.
Men vad händer? Jag har inte hunnit tänka så mycket på Keylor Navas övergången. Så jag kanske är bort mig här. Men Henderson.
Jättekonstigt.
Kommer Navas bli liksom världens bäst betalade andremålvakt? Fast i Nottingham?
Ja,
eller har det hänt någonting där?
Nej,
är det någon skada jag har missat?
Nej, det är verkligen inte det. Det är därför jag tyckte de var så häpnadsväckande.
Ja.
Okej, Enzo Fernandez. Det här är ju en av de rörigaste övergångarna eventuellt, om det är en övergång. Han spelar då i Benfica, blev utsett till VMs bästa unga spelare. Och Chelsea har försökt att värva honom från Benfica. Och i Benfica har sagt nej, vi går inte med på det. 120 miljoner pund sägs utköpsklausulen har varit. Och Chelsea vill inte betala det på ett bräde, utan försöker få ner det till kanske 80 miljoner, men ge spel spelare. Eller okej, vi kan betala det här, men då ska vi smeta ut det på 8 år avbetalning och så vidare. För Chelsea behöver det för att komma runt Financial Fair Play på sin sida. Igår, sent igår kväll så basunerades det ut att övergången var klar. Men ingen av klubbarna har bekräftat det. Så vet vi vad det är. Har ni hört någonting där?
Nej, alltså jag bara utgår från att det är klart. Mm. Men det kan ju vara så, kan det bli en CIE-grej? Alltså har Chelsea något problem om man inte får CIE bort?
Ja, och han lämnar ju inte. Nej. Så det är ju det som är grejen, ja. Att det är där som det hängde på. Ja. Det är intressant när man pratar om att 1,2 miljarder låter ju jättemycket för en spelare. Men med tanke på den inflationen som är inom fotbollen så vet man ju inte hur mycket eller lite det är.
Nej, det kan vara jättebra. Och jag vet inte exakt vilken lön han kommer landa in. Men jag gissar att det är ingen monsterlön ändå. De har ju relativt låga löner i Portugal. Och att han hade rätt långt kvar på kontraktet. Så att det behöver nog inte heller bli så himla dyrt för Chelsea i det långa loppet. Sen är det ju lite kul. Kom han från River Plate eller kom han från Boca innan där? De hade 25%, vilket jag på något sätt kan tycka är fint också. Att det går liksom lite pengar ner dit också.
Det är Fabrizio Romano som skriver då att agreement reached right now between Chelsea and Benfica, och det skrev han igår då.
Fabrizio Romano har ju haft ett jobbiga sista dagar med sina here we goes. Det har ju varit några som inte har
they did not go.
Ja, exakt, here we don't go. Ziyech också. Isco.
Porro till Union Berlin, va? Mm. Det är väl inte den av? Nej. För den bockade jag nästan in när det var en here we go. Tänkte jag, det här är en rolig övergång.
Ja, exakt. Nej, men så på tal om inflation. Det är verkligen blivit inflation i here we goes. För de går inte ens in längre.
Nej.
Men det är med Enzo Fernandez. För det är den dyraste värvningen i Premier Leagues historia.
Om den går igenom.
Om den går igenom.
Sätt i övergångssumma, ska man säga.
Sätt i övergångssumma. Men det är ju så, för det pratas väldigt mycket om hysteriskt den summan där. Men då kan man tänka så här, jag har precis haft ett VM. Du blir utsett till liksom VMs bästa unga spelare. Då är det en klubb som absolut inte vill eller behöver sälja. Det är januari. Det är väl ändå de summorna man ska vara uppe på då. Mm.
Det intressanta är, jag tror att för Chelsea del så vill inte de köpa till sommaren. För då är de rädda för att det här UEFA täppte igen det här, att man får skriva så extremt långa kontrakt. Plus att de är rädda för att det kommer bli mer jakt efter honom då, där och då, under sommaren. Ja. Hur mycket gynnas Sverige utav de här jätteövergångarna ute i Europa? Märker vi av någonting?
Ja, men det är klart att vi jobbar också med svensk elitfotboll och driver ett projekt som heter Projekt 500 för att öka intäkterna i Sverige. Och då handlar det ju om att dels försöka liksom ha unga spelare på rätt position och med långt kvar på kontraktet. Men visst gynnas svensk fotboll av att Brighton nu kan slanta för Ajari liksom, på ett sätt som de inte kunde göra. Alltså, en motsvarande Brighton i Spanien kan ju inte göra det på samma sätt eller i Italien och så vidare. Och vilket såklart vi tjänar på direkt, och när vi kan sälja direkt till dem, men också om de köper från Holland till exempel, eller Premier League köper från Holland eller från Belgien som sen köper spelare av oss.
Men vi såg också ganska oväntat, tycker jag, det var ju Hammarby med Berisha. Som Hammarby köper in för mycket pengar, tycker vi. Men sen är det Molde som skriver in och använder rätt mycket av pengarna de fick in när de sålde Fofana till just Chelsea.
Exakt,
och Chelsea. Lägger de pengarna på en spelare som de köper tillbaka till den norska ligan. För en summa som var häpnadsväckande hög för en spelare som inte har gjort speciellt mycket stort avtryck i den svenska fotbollen.
Nej, och det är ju en transferavgiftsinflation då, att det kommer in mer pengar i skandinavisk fotboll som blir något av en referensram för de affärer som görs inom Skandinavien. Benfica har till exempel värvat 2 spelare från Skandinavien det här fönstret. Och det gör de tack vare att de är leverantör till Premier League och andra sidan, så att det är Premier Leagues pengar som till slut ändå når till Skandinavien och också till svensk fotboll.
Kan vi backa till den förra tabellen, så vill jag bara prata lite skatter så här på morgonen också.
Det är
men och tittar vi på, om vi jämför då för Sverige så, och tänker liksom på bruttolönssidan, så har vi i Sverige väldigt höga inkomstskatter generellt. Och vi har också väldigt höga sociala avgifter. Vilket ju gör att alltså, man kan ju fördela kostnaderna på en spelare lite annorlunda. Antingen kan man köpa som Chelsea gör väldigt bra. De köper liksom hög övergångssumma. Men där behöver man inte betala någon skatt. Och lite lägre lön där man behöver betala skatt. Så de liksom skatte, alltså undviker ju skatt lite på det sättet. Det är inte olagligt, det är långt ifrån olagligt. Men liksom det är så de gör. Real Madrid är jätteduktiga på det också. Köper väldigt ungt, hög övergångssumma med de här Rodrigo till exempel. Eller som ni har nu rätt hög lön. Men ändå liksom den typen av övergång. Och där de väljer att lägga mycket på övergångskostnaderna som också man kallar liksom för balansräkningen, det vill säga tillgångssidan, för där betalar man ingen skatt. Och då kan man ju tänka så här, att i Sverige så borde vi, i och med att vi har väldigt höga inkomstskatter och väldigt höga sociala avgifter, borde vi lägga mer pengar på den typen av affärer. Men det gör vi tyvärr inte.
Vi går efter Bosman nästan hela tiden.
Exakt. Vi är den, jag tror att, om jag minns det rätt, så är vi den ligan bland de 25 högsta ligorna som lägger minst andel av sina kontrakt på den här liksom balansräkningssidan. Mm. Vilket gör så att det är ju liksom fint i skattkassan att man bidrar med den och så vidare. Men det är inte så himla effektivt sätt om man vill konkurrera. Då vi egentligen borde liksom förflytta lite mer dit. Och det kan vi kanske se om vi då också jämför svenska ligan med danska ligan bland annat. Där danska superligan, de köper väldigt mycket kontrakt och får också då sälja mycket kontrakt, medan vi i Sverige vi köper inte så mycket kontrakt, och då får man inte heller inte sälja lika mycket kontrakt, utan mer pengar går till andra. Kristoff, du kanske kan...
Nej, det, precis, det här är ju en bild som visar köp och sälj av kontrakt då, från år 2014 till 23, alltså säsongerna 2013-14 till säsongerna 2022-23 europeiska kalendern då. Här ser vi ju faktiskt ingen som i andra europeiska ligor det faktiskt har minskat i år utgifterna. Så i Skandinavien har de ökat, framförallt de senaste åren. Danmark har vi ju noterat att de bytte strategi runt 2015 på hur de byggde sina trupper. Och det ser vi att det har gett resultat på deras transferintäkter. Deras försäljning har blivit mycket större sedan dess. Och de återinvesterar de pengarna i nya spelarkontrakt, säg närmare 40-50%. Medan i allsvenskan så har man legat under väldigt lång tid på ungefär 10-15% återinvesteringsgrad. Det är först 2000, den här säsongen, 2022-23, som allsvenska klubbar har börjat investera mer i spelarkontrakt. Vi faktiskt har nästan en tredjedel återinvesterat.
Mm. Känns det som att det är drivet av din favoritklubb, Hammarby?
Nej, men det är drivet av flera klubbar. Sirius har ju köpt, precis, har ju sålt flera spelarkontrakt under året som har gått och köpt nya. Mm. Så att det, jag skulle säga att det är drivet genom hela linjen.
Jag är sugen på att när vi börjar närma oss den allsvenska starten, när liksom trupperna sitter, det är väl
nästa deadline day.
Ja, exakt, den svenska. Ja. Att vi kan komma hit och se liksom, och gå igenom de svenska trupperna och se hur de ser ut, hur de är byggda. Mm. Och utifrån då principen, de unga och vad de ska spela och sådär. Nu ska vi byta plats med den fantastiska Myglan som är här, och vår stora favorit i programmet är ju Julia Frändfors som är tillbaka. Men tusen tack för att ni kom förbi denna morgon.
Tjena!
Ja, men det är samma. Detsamma.
Visst, har vi klarat av det.
Myggan,
kul att du är här.
Lite senare. Lägre energi.
Ja, exakt. Mm. Där fick han.
Du måste ta ett rum, Myggan.
Men jag är low energy dude. Ja.
Mm. Var du spänd över den här dödlinjedagen?
Ja, nej.
Du kunde sova ena.
Ja, verkligen. Nej, men Mount var ju kanske kul om det hade hänt.
Nej, det hade ju...
Annars så var det inte så mycket som hände. Men jag var sugen på han, vet han, Sandberg, chef för United. Mm. Det hade varit en bra... low key lån eller någonting ett halvår.
Alltså det var det enda jag var lite orolig över, för igår så droppade de då Mason Mount till Liverpool så jag satt och tryckte så här på F5 liksom så här, kommer det, vad händer? Så när det blev, när det passerade, då bara kan jag gå och lägga mig, Mount är kvar.
Ja. Men det är rörigt, de köper, de behöver sälja den här klubben, göra klart det där så vi kan börja.
Liverpool tänker du? Ja, absolut. Du, myggan är ju här och då vet ni vad som gäller, det är det här. All right, för nu är ju Myglan här och tillsammans med Swedish Play, så Svenska Spel och så är det Oddset-dag, eller hur?
Exakt, det är Oddset-dag. Ja. Berätta mer.
Ja, men Oddset, alltså vi kör Oddset idag.
Idag kör vi bomben.
Bomben?
Ja, idag kör
ännu
vi bomben.
Roligare.
Ja,
mot bara varandra.
Men vi inte kör mot varandra, du.
Vad sa du?
Mot varandra, hörde jag.
Ja, ska vi göra det?
Ja.
Spännande.
Så du får tänka till. Det är en kronors rad vi gör mot varandra, så att det är väldigt...
Jag spelar ju för max en krona, det vet du.
Ja, det är samma här. Ja. Det är samma här.
Men det här gör vi i samarbete med Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och åldersgränsen är 18 år. Och om du har problem så finns stödlinjen.se. Och Julia, det gäller bara i spelsammanhang som du kan ringa den där linjen.
Oh,
alltså inte om du behöver bygga en hylla hemma eller något sånt där. Exakt. För du behövde ju hjälp, bygghjälp här, notera det.
Ja. Just det, hur gick det?
Nej, men det är jättebra att hitta den grann i Mellorhed.
Ja, det gjorde du det. Jag måste ringa till stödlinjen. Den jävla hyllan alltså! Kan ni skicka över någon? Nej men okej. Bomben. Det här tyckte jag för sig var lite mysigt det där. Att man skulle sätta hemma, borta, bla bla bla. Vilka som är mål och berätta.
Precis så. För oss. Mm. Bomben är ju ett klassiskt spel hos Svenska Spel.
Mm.
Jag har inte spelat det så mycket, men jag tycker det är kul när man väl gör det. Jag glömmer bort lite grann ibland. Så det är jättekul för att köra nu. Välja rätt resultat. Ganska billigt att kryssa på mer alternativ på varje match.
Mm.
Men just ikväll är det kul att det ändå är tre ganska bra matcher. Sen är United-matchen lite svår läs kanske då, i och med att det är kupp och sånt. Men annars tycker jag det är en rolig omgång. Här har vi då vår enkelrad som jag spelar mot dig.
Okej.
Okay. Mm.
Det här blir spännande och då ska jag försöka hitta någonting.
Jag tror vi får en poäng var per rätt så att säga, alltså i en intern tävling. Mm. Det är ganska svårt att sätta allting med bara en krona.
Men du tror att Barcelona kommer släppa in ett mål i den här matchen?
Ja, det tror jag.
Det kommer de inte göra.
Nej, okay.
De håller nolla.
Då säger du noll där.
Ja,
ja bra.
Där är nolla och de kommer göra, kan jag få välja fler? Ja, men då blir det fler. Så
du
där.
Ser vad är problemet.
Okej, okay, 2-0 säger jag.
2-0?
Mm. Ja, nej. Jo, 2-0. Jag tänkte säga 1-0, men det är 2-0 i den här matchen. Inga konstigheter.
Otroligt segment där.
Manchester United kommer vinna med 3-1.
Mm-hmm. Det är ganska lika än så länge. Du tänker, du har inga...
Och Roma vinner den här matchen med 1-0.
Ja, men det tror jag kan vara bra spel.
Ja, det är min som jag kommer vinna på.
Ja, men spännande. Då är vi ganska olika. Det är bara United då och... Vad är det? Och Barca som är samma, eller?
Ja, fast jag har ju inte... Jag har ju, de släpper inte in mål. Om du har noterat, Barcelona har ju slutat släppa in mål.
Mm.
Det är deras grej.
Mm.
Och gör,
och gör väldigt lite mål.
Ja, precis. Det blir, ja men 2-0 då kanske.
Ja.
Ja, men det där känns som att jag bankar in ganska kraftigt. Och då, man får inte utdelning utav rader, utan det är själva oddset som jobbas upp, eller?
Ja, precis. Precis. Så det är lite, alltså, bomben är ju roligt för att det kan ju smälla till ordentligt. Mm. Det var väl någon sån här 7-4 i Premier League.
Ja, exakt.
Ja, när det spår du.
Med. Läste ni, Julia, den här människan som ärvde en stryktipsrad?
Nej.
Jo.
Det var förra helgen.
Ja, men jag har svårt att släppa det.
Ja, men det är ju nästan samma sak. Man kan göra samma sak på bomben.
Mm. Alltså att man har en som man ligger
hela tiden. Man kan köra en egen kronors som ligger med lite galnare siffror.
Och ja, men du vet så här, någon dör och så får du så här ett arv. Jaha, vad fan ska jag få den här jävla grejen för? Mm. Schmack, 5 millar.
Nej.
Ja. Jo.
Oh, Gud.
Men det var väl också att det var så här 30 år sedan.
Liksom. Ja.
Kört den.
Ja.
Det är ändå liksom...
Den har liksom
sen 96.
Sen 96.
Men då körde han ju massa år innan den svärfaren.
Ja, ja, ja.
Så att totalen är 40 år, 50 år.
Ja. Ja. Och där han antagligen inte vann någonting.
Nej, plus minus noll.
Jag fortsatte. Ja.
Jag vägrar, jag är livrädd för, men det är ju ett annat typ av spel. Men det är ju, du fick ju in mig och börja spela det här Eurojackpot, heter det va? Europa, ja, precis. Mm. Och jag kommer ihåg de här siffrorna. Mm. Jag har kört dem.
Är det många år nu?
Jag kan inte spela, så jag måste gå in och lägga in den här raden lite grann. Bara för att jag skulle döda mig själv. Om man någon gång
sitter. Men det är ju värt. Det är ju roligt att ha det där.
Att döda mig själv. Eller?
Att du har lite spänning i livet.
Ja.
Någonstans.
Ja, men den är...
Den här mellanmjölkstillvaron här i Sibirien.
Men, över, ja, exakt. Liksom, ja, det är inte helt fel.
Skaka om den idag.
Ja, men det intressanta är, jag kollar ju knappt upp det, utan jag väntar ju bara på att...
Samtalet.
Någon ska ringa.
Exakt. Mm. Men enda gången jag gör det är så här, nu är det dags att förlänga ditt spel. Och så gör jag det.
Det kan bli mörkt på fredag kvällarna, tänker jag ibland, för mig.
Ja.
När samtalet inte kommer.
Ja, exakt.
Så går jag och tänker, ja, det blir inte den här veckan heller.
Ska du inte gå och lägga dig? Nej, jag väntar på
samtalet. Om någon nu skulle ta...
Men, och det är alltid något så här konstigt land dyker upp så här. Nej, men...
Finnar och tyskar är otroliga Tyskland, på det. Ja. Otroliga på vinnarna.
Alltså. Har de någon... Går det att statistiskt...
Jag tror att finnar per capita lägger rätt mycket på det på just Europa. Jag tror det funnits så här länge, liksom.
Ja. Det är det. Mm. För, i England så har de en National Lottery som kan sticka iväg ganska kraftigt. Och det kallas ju numera för The Poor Man's Taxes.
Stackare alltså.
Ja.
Stackare.
Tips SM. Ja. Vi har lite problem.
Ja.
Därför att det drar igång alldeles strax. Och vi ska ju ha liksom 5 stycken i vårt lag. Mm. Och vi kommer fram till att vara du, jag, Jesper och Robin.
Mm.
Nu bollar ju då Otto upp att vi ska trycka in Agne Jälevik i det hela. För det är hans morbror. Ja. Och han känner att han inte ska vara utanför.
Nej, jag håller med.
All right. Men Dilba svarade ju och tackade ja till min vän för frågan.
Är det sant?
Ja.
Vadå Dilba? I'm sorry Dilba.
Ja.
I'm sorry.
Va?
Ja.
Aktuell person.
Vad sa hon också om förfrågan? Det känns
hon har inte svarat någonting. Hon har bara...
Inga
och sen har jag vågat agera på det. Jag satt så här igår. Jag bara, hon och jag är vänner på Facebook. Och jag har gjort någonting.
Hon är stort sett med.
Ja, men hon är klar.
Hon är klar.
Om vi bara vill. Men då är frågan, ska vi köra Agne Jälevik eller Dilba?
Lämnar mina händer.
Ja.
Nej, Agne Jälevik är ju barndomens det mesta.
Eller ska ni peta någon befintlig och få in Dilba också?
Kanske att jag petar. Jag är det svaga kortet i den här uppställningen.
Nej.
Ja, det är din kompis. Det är din kompis. Att ni är ju nästan samma person då.
Ja, jo, att jag och hon och jag kanske ska lira ihop.
Lira ihop.
Ja. Mm. Exakt. Davids och Dilbas rad. Varje fredag.
Ja. Vilken plockar vi bort? David och Dilbas rad. Den är för dålig.
Ja, jag har någonting.
Ja. Jag säger
det är ett bra gäng.
Ja. Mm. Men vi måste så här, du blir lagledare.
Ja, det är så gammalt.
Vi kan inte lägga det på Hoffman.
Nej.
Och framförallt inte på Robin.
Nej.
Du blir lagledare och du får välja någon av dem.
Ja.
Men sen då, så kontaktar vi.
Ja. Och då blir det Agne Jälevik. Ja, det är ingen sämre saken.
Agne rakt in. Ja. Och då fixar Otto det. Fan vad mäktigt. Och jag tror att han är så här, riktigt duktig på. Han har ju tid också och
han så tid och erfarenhet. Vi behöver,
och pensionär. Ja. Och varit runt på engelska liga, alltså live på rätt många matcher.
Sen är det kul att du har någon lite jämnår med i gänget också.
Har någon någonsin stått för ett mer liksom diametralt motsatt val? Alltså Agne Jälevik eller Dilba. Det är liksom, kan det bli för motsatser?
Men det är ett enkelt val.
Ja, det blir
det. Så det
All right, Europatipset får vi inte glömma. Som snurrar på. Och det är ju bland annat kvällens matcher, eller hur?
Kvällens matcher, det är jackpot. Det var ingen som fick 13 rätt i söndags. Det var så svår rad med de här PSG.
Känn dig manad, kör ormen.
Ja, nu är jag
med. Ärven rad och hela den grejen. Nej, men PSG-krysset och Monza mot Juventus. Så blev det inga 13 rätt i söndags. Så nu är det en kupong som är väldigt Europatipsig. Och jackpot helt enkelt.
Den här kupongen gillar mig. Framförallt de 2 sista matcherna.
Alltså, ja, men det är precis det här man är ute efter med Europatipset.
Oxford mot Barnsley.
Ja, så att jag är jättenöjd. Det finns ju några favoriter som ni ser lite överallt. Och så några stora elefanter vi ska fälla. Jag tycker att den här Mainz Bayern München kan vara rolig. Etta kryss om man...
Om man vill sticka ut.
Ja, men om man ska ut efter jackpotten. Mm. Man får kanske lira lite grann emot vad man tror. Men någon jätteskön spik kan jag rekommendera i matchen med 11. Ettan, Royal Union.
Ja.
Det är kupp och Antwerpens anfaller och en back är borta.
Och sen från min tid när jag botaniserade ganska mycket i Europatipset kan jag konstatera att om ni har råd och möjlighet att helgardera så gör man det på alla franska matcher.
Ja, det låter som en bra grej. Men, ja, men alltså, Montpellier är riktigt dåligt.
Jo, fast
dåligt,
ändå liksom så här, Lyon, Brest, man bara, jag har ingen aning. Nej. Och även fast någon är jättefavorit så torskar de. Ja. Så att det är ju väldigt, väldigt oseriöst ur det perspektivet en liga.
Ett lag som jag har räknat bort är ju Nice, men de rullar igång nu igen. Tillhör han er fortfarande, han, vet han, Everton-spelaren?
Vem?
Everton, Chelsea, obehagliga mittfältar.
Ross Barkley.
Tack. Ja.
Nej, han är nog såld.
Såld.
Jag tror det.
Oh, jäklar. Ja. Ja. Mm. Nej, han dök upp på live score i söndags så att han sprang runt.
Obehagliga spelare.
Ja, men sån här.
Är det för att han sänkt er någon gång?
Nej, men de lirar så, det är så töntigt tycker jag. De spelar så fult jämt Everton mot Aston. De vill ha en derby-rivalitet som kanske inte lever. Och det gör att det är väldigt hög skaderisk med två fotar jämt. Och han var ganska ofta övertänd och sprang runt och bara... det blir inte deppigt någonstans. När liksom sportligt tävlar man inte längre med varandra. Och så börjar den ena laget bara sparka ner.
Nej, men det här blir spännande. Här skulle jag kunna tänka mig att bara rygga dig rent bara sådär att jag swishar dig.
Ja, skönt för dig.
En tia.
Ja, soft. Kul.
Eller
hur? Ja, verkligen. Nej, men om vi ska ta ut några lag jag tror på så är det Royal Union uttal, förlåt. Ja. Och även så tar jag liten lans för att Lyon vinner mot Brest.
Det borde de göra.
Nej, borde. Alltså, Lyon har inte mycket bra spelare kvar. Ska vi... Det har hänt rätt mycket där på sista
året. Men där får Sar komma med där.
Det borde väl vara... Ja, det är en bra fråga. Ja. Lämna mig på ett dagligt igen, känner jag.
Härligt!
Ja, så det är roliga tips.
Spelet hittar du på dob.one, snedstreck oddset. Och så finns en QR-kod som kommer snurra här uppe. I högra hörnet dyker upp.
Länk och QR-kod. Och som sagt, bara, ja.
Vi kör länken bara idag. Det är dob.one. Så där finns ju den. Och då går det bara smack. Snedstreck oddset. Så kommer man direkt dit. Och glöm inte 18 år plus om man har problem med just spelandet, då Julia är inte med annat här i livet. Åh, jag mår så dåligt. Så finns stödlinjen.se och det är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Vad härligt.
Ska vi följa upp vår tävling också? Du?
Vad säger du?
Följ upp vår bombentävling.
Ja, vad spelar de nu? Alltså, vad får vinnarna?
Nej, men det blir väl fler bomber. Man kanske kan ha en liten liga någonting, jag har ingen aning.
Jag vet inte, men däremot så tänker jag att han kan bjuda mig på en lunch.
Gröten
på alla lo. Har du testat den någon gång, Julia?
Vad?
Gröten här borta på alla lo, caféet.
Alla lo?
Ja, det är ett café.
Nej. Är det bra eller dålig?
Den är briljant.
Otrolig.
Jag är normalt sett en gröt, ursäkta uttrycket, hatare.
Är det havregrynsgröt eller risgröt, manna, vad snackar vi?
Hur fan ska jag kunna veta det? Jag tror att det är havre.
Det är något modernt, tror att det är modernt sädeslag.
Ja, det är något modernt.
Ljus eller grov?
Ljusgrov.
Den är bara god. Ja. Och så det är fikon och grejer.
Den är... Hon är strax tillbaka.
All right, vi är strax tillbaka. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och här är det i full fart och det är kul. Helene Barnekow är här som alltså är en av dem som kandiderar till ordförandeposten i Svenska Fotbollförbundet. Och vi har ju intervjuat Lars Christer, han har ställt upp. Helene ställer såklart upp. Men inte Reinis. Nej. Han duckar. Fortsatt duckar. Och det är ju inte liksom kompatibelt med uppdraget.
Varför gör han så, tror du?
Därför att jag tror att han kanske tycker att han är lite för stor för att ställa upp och prata med folk om den här posten. Utan att det, man får höra av sig till någon presstalesperson eller någon liknande mediekontakt. Och de uttalar sig typ bara i sms. Så att han uttalar sig till några få utvalda inom valberedning. Ja. Och de som får rösta i övrigt så tycker han inte att han ska uttala sig.
Nej, och det börjar,
eller bli intervjuad.
Tiden börjar rinna ut där också.
Ja, men det är också konstigt med att det är en folkrörelse och man vet inte vad han tycker och står för och har för tankar och så vidare. Och att det ändå finns en del där ute som tycker att, att det kanske inte är lämpligt att en förrätta statsminister blir ordförande. Ja, Mona Sahlin var inne på det och tyckte att det inte var lämpligt. Hur som helst, Helene har kanske det starkaste CV liksom utanför fotbollen för att sen komma in i fotbollen är ju bland annat har varit vd för Microsoft Sverige. Stort.
Verkligen.
Telia.
Ännu större.
Ja. Undrar om det var Televerket då eller Telia.
Telia Sonera.
När jag kom var det Telia Sonera. Sen blev det Telia Company. Ja.
All right. Precis. Men ni hade tagit bort de orangea bilarna?
Ja, de var nästan tyvärr, höll jag på att säga, borta. Lite ikoniska.
Ja, det var ju... Det var ju härligt när jag var liten. När jag var liten så kunde ju de komma och byta telefon hemma hos folk. Och då kom det en människa i en orange bil och gjorde det. Det tycker jag var så jävla mäktigt.
Ja, men precis.
Ja. Ja, och så att erfarenhet från stora organisationer är ju positivt. Och blivit nominerad av Skånes fotbollförbund. Och har alltså möjlighet att bli den första kvinnan att bli ordförande i Svenska fotbollförbundet.
Det
är ju på, det är liksom dags.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Verkligen dags.
Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack, kul att vara här.
Ja, och kul att ha dig här, måste jag ändå säga. Jag har noterat att du, likt många andra, var tvungen att avsluta karriären PGA en knäskada.
Nej.
Jo.
Ja. Det var därför jag slutade träna fotboll. Mm. Sen så ska vi säga karriär. Jag vet inte om man kan kalla det fotbollskarriär, men jag var absolut inte på elitnivå, men jag älskade att spela fotboll och jag slutade på grund av det. Ja.
Och liksom har intresset så här, du sitter och kollar. Nu kanske blir lite, men jag tror att du har en son som spelar i Norrtulls SK.
Stämmer. Mm.
Så att du har liksom fortfarande kontakt med fotbollen.
Mm. Mm. Så. Ja, men min son är 19 år och precis gett sig iväg ut på sånt här gap year, eller vad det heter, så här, resa runt om världen. Men han har spelat fotboll sedan han var 4 år gammal. Och så har vi bott i England, USA och Sverige på den vägen. Så att jag har suttit på otaliga fotbollsplaner och tvättat fotbollströjor och fixat fika och sådana här grejer på många olika ställen. Så jag har ju, men jag är ju intresserad av fotboll överhuvudtaget, men jag har ju liksom tack vare honom också varit nära varje vecka, vilket är väldigt, väldigt, väldigt kul.
Jag tänker så här, att du har ju bott i olika länder. Vad tycker du skiljer fotbollen i de här olika länderna som du har varit i?
Ja, men det skiljer ju på olika sätt skulle jag säga. Alltså föreningsrörelsen i Sverige som det är förening, det är ju väldigt annorlunda från om man tar USA till exempel. Där det så är det ju mycket skolsporter. Så att jag har själv spelat i skollag i USA. Så det är ju en skillnad att man går liksom direkt efter skolan och spelar. Så man har inte sin klubb på samma sätt. Och där var ju sån här massiva klubbar med massa olika. Han spelade i ett ungt sånt här professionellt, eller liksom, som ändå var professionellt. Där man hade alla tränare från England. Man köpte in personal. Man betalade ju personal på ett helt annat sätt. Den här riktiga folkrörelsen där jättemycket är på volontärarbete. Och där man sitter och skriver hemsidor klockan 11 på natten. Och man tränar på morgonen någonstans och så vidare. Den tror jag är, det jag har sett, är ganska unik med Sverige. Det är så mycket passion och volontärarbete som det är här.
Och det är därför jag har hetsat runt Reinfeldt. I och med att det är en folkrörelse man går in i. Det är ideella krafter.
Är
då tycker jag att det är viktigt att man är tillgänglig. Det är som Karl-Erik sa, kan man faktiskt ringa upp om man vill. Och han svarar. Och det är väl den öppenheten som kanske behövs i en sån här rörelse.
Ja, det är ju verkligen en rörelse. Verkligen.
Vad tycker du att den rörelsen har för roll i samhället?
Ja, men jag tycker att det har en extremt stor roll. Jag brukar säga att jag växte upp, och det gjorde jag på allvar, i rörelsen. För hela min familj var engagerad, och mina bröder spelade fotboll och mamma fixade Lucia-tågen och pappa tränade alla lagen. Så vi levde ju med fotbollen. Och när jag är ute och pratar mycket om mina ledarskaps... Jag blir ofta inbjuden att prata om ledarskap. Så börjar jag ofta i min egen... Alltså min grund för det var ju fotbollen. För först så spelade jag och tränade, och sen blev jag ledare och tränade tjejlag själv och så vidare. Så att jag har ju hela min grund är där. Och jag tror den rollen som... Den blir ju ännu viktigare hela tiden, hur samhället, tycker jag, hur samhället utvecklas. Och nu dessutom när vi har lite crunch times, kan man väl säga, så blir den ju ännu viktigare. Men den rollen som man kan spela när man är den största idrottsfolkrörelsen. Att fånga upp barn på alla ställen, att alla får chans att komma in i den, och att man kan stå för så mycket värderingar, att man kan göra det på ett på ett sätt genom hela livet på något sätt utan att det blir föräldrarna alltid. Ibland tappar föräldrarna den här som inte är enkel att hålla i. Så att den brinner jag ju jättemycket för jag har ju växt upp i den själv. Mm. Och sett det med min son också, hur mycket det gör.
Hur tycker du att Svenska Fotbollförbundet har förvaltat sin röst i egenskap av den liksom stora rollen?
Ja, men jag tror att det där är ju alltid... man kan ju frestas av att det är enkelt att recensera andra och så vet man när man själv har suttit i olika jobb hur svårt det är att komma fram till vad det är man ska uttrycka sig. För det handlar ju alltid om att få impact och så vidare. Och det sitter ju en massa smarta människor som har kommit fram till de besluten. Men min bild av det, jag tror att det finns både en nationell del och så finns det en internationell del. Och jag tror ju faktiskt verkligen på riktigt att man måste... Alltså, fotbollen i Sverige behöver vara en riktig förebild. Och ska man vara en riktig förebild så måste man ha ganska mycket röst för att kunna bli det. Och internationellt så behöver ju svensk fotboll mer än någonsin vara en förebild och förvalta den rösten. För att väldigt mycket går ju åt fel håll mot vad vi tror på. Nu så gör jag lite kollektivt vi här. Alltså, jag tror vi har delar väl många uppfattningar i Sverige. Och mycket av de strömningarna utanför går ju i fel riktning. Mm. Och då tror jag ännu mer att man... Och i alla ledarpositioner så tycker jag att man måste säga att man har ett ansvar på den plattformen som inte bara handlar om den omedelbara uppgiften utan att man måste använda den till den positiva påverkan. Det är ju min personliga sätt att leda.
Men några grejer som när vi har pratat med olika kandidater som ändå dyker upp så är det ju tillgång till planer i vissa regioner.
Jag har sett här i Stockholm själv. Ja.
Och sen så är det ledarskap, alltså tränare, utbildad tränare. Och sen är det faktiskt en kostnadsfråga där det börjar bli väldigt dyrt.
Ja.
Hur skulle du, om vi har det nu att en framgångsfaktor för exempel Norge är att de har fler inomhushallar och fler planer. Mm. Hur skulle du göra för att komma till rätta med de tre punkterna?
Jag tror det är en jätteviktig fråga, åtminstone i vissa delar av landet. Det finns säkert delar där inte planer är så stora.
Men här är
det ju verkligen planer, jag har ju sett det. Nej, men jag tror att den frågan är ju jättestor och... Jag skulle nog samla den på betydligt högre upp på agendan. Jag ser ju vad Norrtull har gjort för att kämpa i Stockholm för att påverka.
I motvind.
Och att man gör det själv klubb för klubb. Så hur samlar man det och hur kan man berätta den? Hur kan man verkligen berätta den impact det har om det finns ordentlig tillgång med planer? Mot att man inte gör det. Vad är det för impact på både elitfotbollen och samhället med att vi missar? Vi missar ju en massa barn som inte kan spela fotboll idag. Det är ju en anledning, tror jag. Och på andra ställen då, hur kan man stötta de klubbar med tränare? Och nu, det här är kanske en svår fråga för det beror ju helt på vad det är, hur många personer som bor där och så vidare. Men den har jag ju levt upp själv liksom, när man är hela tiden ute och raggar folk som vill jobba volontärt. Och hur kan man berätta det? Hur viktigt det är? Hur är det, liksom, det här civilsamhället? Hur kan man få med folk och verkligen tro och brinna för det? Även om inte jag är expert på fotboll med själv så kan jag ju bli ungdomsledare på olika sätt. Och hur kan man berätta det? Hur viktigt det är? Jag tror den är en jätteviktig fråga.
Men vad tror du att det kommer sig att det kostar så mycket med fotboll nu jämfört med så när nu är jag lite äldre än vad du är, men kanske jämngammal med dig Julia. När vi var små så betalade man medlemsavgift på 150 spänn. Sen fick man kläder och bollar och alltihopa. Skor var man tvungen att fixa själv. Men det var that's it.
Ja.
Nu är det och träningsavgifter.
Ja.
Och det är inte ens hela planen man kan spela
på. Precis.
Hur har vi hamnat här?
Nej, men jag skulle gräva i massa sådana här datapoäng om jag gick in i den här liksom datasets. För det finns säkert massa analys på varför det blivit så dyrt. Men det där skulle jag också ha högt upp agendan. För det här att, jag tror jag sa i någon som intervjuade mig att jag tror att man skulle ha en målsäkert att man ska inte missa ett enda barn som vill spela fotboll. Och vad innebär då det? Vad måste man adressera? Planer? Absolut ekonomi. Det är ju ekonomi i allting. Mm. Och sen är det säkert, nu är det säkert svårt för klubbarna för nu går alla energipriser upp. Nu liksom alla sitter i samma, men så har det ju inte varit hela tiden. Så hur kan man hålla den? Och det är säkert också vilka finansieringsformer finns det från, alltså hur mycket finansierar man? Jag är inte inne i det här, men liksom titta på hur har finansieringsformerna ändrats? Får man mindre pengar allokerade till exempel? Och hur gör man i så fall det caset? Jag tror att man, nu har jag sett att man har gjort många projekt inom hållbarhet, inom svensk fotboll. Viktiga frågor som jag tror för partners, de flesta partners.
Caroline bland annat, Waldheim har jobbat mycket med det.
Ja, och jag tror det tror jag 100% på att man ska göra. Och inte minst för jag har sett det skiftet själv i näringslivet, att man vill lägga pengar på sånt som man tror att det är verksamheter som verkligen står för det man själv står för. Så jag tror att det finns, hela ekonomifrågan är ju viktig. Och sen hänger det ju ihop, hur många du får in i bredden hänger ihop hur många som kan komma upp på den här listan i elitfotbollen förstås.
Ja, ja precis.
I en intervju med Sportbladets duktiga reporter Mikael Wagner så fick du en fråga om 51%-regeln.
Ja.
Jag tycker att du var lite svävande där.
Var det svävande? Ja. Okej, okay, jag fick vara kort. Jag hade fått en instruktion att det skulle vara kort.
Är du för eller emot den?
Nej, jag tror ju att, eftersom jag kommer från folkrörelsen själv, så tror jag ju att den är ju viktig för att behålla den här, att rörelsen får vara med och bestämma. Den är ju svår. Om du börjar glida över i den så kan det ju vara svårt att behålla den dynamiken och det vi har byggt på. Sen så betyder inte det att inte det är viktigt för elitklubbarna att kunna liksom hitta sätt och finansiering och så vidare. Den är också viktig, men jag är ju för 50, eller jag är ju för att vi ska behålla det vi har så att säga. Att det liksom, vi måste få bygga vidare på den. Jag tror det har tjänat Sverige och fotbollen jätteväl. Sen tror jag man måste det här, sätta flaggan längre fram, förstå vad det är som flyttar sig och utveckla den. Det tror jag man behöver göra.
Häftigt. Jag måste säga att bara utan att veta allt mycket så känns ju Helene jättebra intryck, eller hur?
Verkligen. Ja. Och att vi egentligen har liksom en slogan i den här valkampanjen också, med att ingen unge ska nekas träning.
Nej, alla ska med.
Ja, men precis.
Den kör Agnes.
Det är väl det anti Agnes, eller hur?
Ja. Han ska med.
Ja, exakt. Bara han ska med, eller
nu kör jag.
Ja, nu kör jag. Men ingen får prata med mig. Utan ni får prata med min. Ja, nu kör jag. Nu kör jag. Där har vi Reinis. Ja, men det kan bli jättekul med...
Han får gärna komma hit och...
Ja. Undrar om han kommer kräva att inte jag är här då.
Men vad fan.
Det vore rätt kul.
Jag är ju rasist.
Nej.
Men vi kanske kan gå via hans söner.
Ja, men vi har försökt.
Har ni gjort det?
Eller, du har väl noterat att någon har pingat in honom i en diskussion. Alltså, även i det läget så duckar han. Han är ju... vi hade ju en som Christoph Vogel, en av de två som satt där. Han kallade sig själv för den osynliga handen i sociala medier. Så blir väl den osynliga ordföranden som dyker upp här. All right, vad härligt. Tack för den här morgonen.
Vänta, vem är din bästa liksom, svenska spelare
genom tiden? Här är viktigt.
Och vem är bäst i Sverige idag?
Och varför är inte Daniel Kärnström?
Ja, precis. Ja, men alltså jag har ju en
svenska goaten.
Ja, men jag har ju jag har ju en extrem förkärlek och vinkling till, nej, men att prata om damfotbollen då.
Nej!
men då måste det vara Malin Moström.
Ja, hon är väldigt högt upp. Min första sån här riktig förebild var ju Pia Sundhage, förstås. Som jag tyckte var alldeles grym.
Jag tyckte Elisabeth Leidinger var lite bättre.
Ja, det tyckte det. Men det var min första.
Marika Domanski.
Nej, det är sant. Det var för att hon var gift med, eller kom inte hon och var gift, var det inte någon, är det någon så här Ulf Lyfors och Marika, inte någon värmlandskoppling på båda två?
Kanske är.
Man började med Värmland.
Kan det
är i så fall känner jag ännu starkare.
Ja, exakt. All right.
Okej, damfotbollsmorgon fortsätter.
Ja, men precis, jag vill göra det. Nej, men alltså, så måste jag ju säga liksom slag för det nu, om man tittar på svensk fotboll nu. Alltså, vilka coola tjejer det finns i svenska. Alltså, ja, men det finns så många. Caroline Seger,
Men nu ska vi plocka lite poäng hos våra lyssnare för att också lägga någon manlig spelare.
Ja, men precis, vem ska vi då lägga på det manligaste? Ska jag berätta, min mammas stora idol var Henke Larsson.
Ja,
han var household name.
Han är så
då blev hon också HR-affären.
Annars är ju Zlatan rätt mäktig, får man ändå
säga. Ja, men det måste man ju förstås säga. Att han, nej, men han är ju, det är klart att han är otroligt mäktig. Man kan ju inte säga att han inte är mäktig.
Kan du se det negativa också?
Det är klart att man kan. Ja. Nej, absolut. Nej, men han har ju, jag älskar ju människor som bryter. Jag älskar människor som bryter ny mark, och det har ju verkligen Zlatan gjort. Så det är klart att det finns en...
Skulle du ha någon advisory board? Skulle det vara intressant att plocka in...
Julia
Zlatan.
Absolut. Det är en av mina grejer som jag har haft med mig på hela livet, att hitta influenser runt omkring mig som inte sitter med en organisation, som kommer från massa olika walks in lives och som ser till att jag har ett öra på alla håll. Det är bland det är både det roligaste och mest givande som finns.
Tänk att ha ett rum med Helene, Zlatan och Julia. Det hade ju varit, det hade varit det bästa reality man skulle kunna ha.
Jag sätter det som action, inte Julia.
Jag hade förstått om den utfrågningen var stängd.
Oj, vad stängt det hade varit. Om det skulle hända grejer med såna då på det där. Ja. Vilken hade ju inte suttit säker i fem sekunder ens. Han hade ju rikt redan när Julia kommer upp där. Du, stick. Ja, all right, tusen tack för den här morgonen.
Tack själva, jättekul att vara här.
Tillbaka sen när du har blivit ordförande.
Ja, men det
om du inte blir, ja, kan du sitta och recensera lite grann från utsidan.
Ja, just det,
för det är väldigt kul att göra. Ja. Får jag ändå säga.
Jättekul att vara här.
Titta vad vacker han är. Han kallas för Disco och heter Daniel. Han är nere på det, jag tror att vi brukar säga Solkusten, Marbella. Vi i alla fall har Aftonbladet, och vi får ändå säga vi, skickat ner en av de vassaste. Det finaste vi har från Sverige har vi skickat ner dit, och det är ju Disco.
Ja, och vilken bar, är en fake bakgrundsbild eller är det riktigt? Men det är svårt att avgöra.
Det sjuka är att den är riktig, för du ser havet rör på sig där bakom.
Ja. Nej, jag tänkte ta en fina bilder här. Ja. Nej, det är iskallt. Det var regn och blåst i typ 4 dagar, så nu hoppas vi att solen kommer fram här.
Sundsvallsväder. Ja, visst är det.
Ja, precis. Precis.
Du, hur är det där nere? Får man titta på Hammarbys träningar eller är du portad?
Nej, de öppnade upp här när jag kom ner. Det var väl Oskar Månsson som hade krattat där och gnällt lite grann, så att man får väl tacka han. Nej, men det var mer Marti som ville köra något stängt där, men jag tror väl att nu har de öppnat upp och vi har sett en träning, och sen så spelar de ju match, så att jag tror väl att det är rätt öppet nu. Annars är ju Malmö och Häcken här också, de har ju varit på, de har ju öppnat spel också, så det finns att göra.
Du, den här fönstret stängdes ju igen, det internationella, ja, men vårt är ju öppet till slutet på...
Ja, det är 1 april.
Till 1 april. Men det är ändå ganska hektiska dagar för dig. Vilken är den största eller mest intressanta övergången som inte blev av? Och då tänker jag kanske mer om man har lite svenska ögon på.
Ja, men det är väl då, om vi ska ta senaste nytt härifrån, så är det väl Hugo Larsson då, som Bournemouth var på i Premier League. De hade ju en plan om att värva honom för en rekordsumma. Eller Daniel Andersson ville inte släppa han för något annat än en rekordsumma, alltså över 90 miljoner. Bournemouth ville värva honom nu och ta honom liksom och värva potential, som jag har sett flera andra svenska klubbar göra, och sätta honom antingen på lån i Malmö ett år eller på lån i Lorient då, som har samma ägare. Men nu stängde ju fönstret här natt och de har inte presenterat något, varken Malmö eller Bournemouth, så man får gissa att den deal inte blev av. Jag kan väl tänka så att Hugo Larsson är väl en ganska klok person och har väl inte så här bråttom iväg. Bournemouth är väl 4 från slutet i Premier League, så det är väl kanske inte säkert att de håller sig kvar och sådär. Men det var väl den som inte blev av.
Victor Nilsson Lindelöf ryktes om att han skulle lämna Manchester United och gå till Inter. Blev inte av heller. Ja.
Nej, precis. Det var ju inte Roma och Atletico Madrid som hörde sig för där, men där tror jag väl att Erik Ten Hag känner väl att United har häng på liksom toppplaceringar och Champions League och titeln och sådär, så de vill väl inte släppa, han vill vara ganska tydlig med att han inte vill släppa någon, men fast Vigge inte kanske är nummer 1 på mittbacken nu, så är väl han en ganska härlig person att ha i laget, gnäller inte, gör sitt jobb, och han kommer få spela sina matcher ändå. Det är så mycket matcher med klubb, med ligacupen, FA-cupen och allt sånt där, så att han lär få sina matcher ändå, så jag tror inte han var speciellt inställd på att lämna. Däremot kan det bli någonting till sommar säkert.
Elanga till Barcelona, där hajade jag till lite grann.
Ja, jag med.
Ja, du gjorde också det. Och det blev ju inte av, så vi hajade ju till utav rätt anledning kanske.
Ja, nej, men det hade varit lite coolt att se honom där, men jag vet inte hur mycket det låg bakom det. De kan väl bara låna spelare också, det var väl på lån Elanga skulle gå. Men ja, det är väl lite bekymmersamt där för han med speltid och sådär. Han är ju inte första valet alls där hos Ten Hag.
Du, vi hörde ju från svenska sportchefer att det är när det internationella fönstret stänger som de då kan liksom gå och blicka ut mot Europa och kanske hitta de här guldkornen. Mm. Vad förväntar du dig att se från olika klubbar i Sverige ur ett internationellt perspektiv? Alltså att gå ut och liksom hämta kanske mer spelare från en högre hylla än vad man kanske kan få under det, innan det internationella fönstret har stängt.
Ja, nej, men jag tror Hammarby har väl något på gång där med en anfallare. Jag har inget namn, men jag vet att de har några bollar i luften där och de ska väl vilja in en nia. Sen har vi sett AIK också har väl tagit från den hyllan. Victor Fischer kommer ju ansluta till träningsläget här i Portugal nu om han ska väl ha sin, det är väl så att de ska väl betala ut lön och sign-on här. Måste vara utomlands, det är väl så reglerna säger, men de hoppas väl att han ansluter. Och sen Keita ska väl också gå till AIK. Abubakar Keita som har spelat FCK och Halmstad tidigare, det får man väl säga kanske också är lite högre hylla, även fast det kanske inte är Fischer hylla, men han var ju väldigt bra i FCK när han spelade där och hoppas att studsa tillbaka. Men i så fall är det väl Hammarby då, som jag tror kommer värva något från den högre hyllan. Så AIK får man säga har redan gjort klart med.
Malmö har ju cash. Kommer du se någonting där eller har de ändrat sin?
Ja, men de... Nej, de ska också ha in någonting. Jag pratade med Daniel Andersson här i förrgår. Han var väldigt harmonisk och glad och trevlig. Så att antingen var det för att han visste att han inte skulle sälja Hugo Larsson och få ha honom kvar. Eller så är det för att han har någonting på gång i bakfickan här. Men där kan vi ju räkna med. Men jag tror att de måste också, det är några spelare som måste försvinna från Malmö. Så som Jonas Knudsen till exempel har väl ingen framtid i klubben riktigt. Och de måste väl bli av med en del höga lönekostnader så här innan de kan ta in något mer. Men där gissar jag också att det kommer komma in något.
Bosse Andersson sa till Epo Sportbladet igår att de blivit erbjudna gamla Real Madrid-spelaren José Rodríguez och att han fanns på plats på Grankan och försökte få komma in där. Han har inte dykt upp i dina takter där, försökt komma in i Bayern.
Nej, precis, men han är väl, det är väl en agent där, spansk agent som har försökt jobba in honom i Djurgården, men och vill väl att han ska träna med dem där nere. Han bor ju, han är från Gran Canaria, Rodríguez, och bor väl där nere. Och som jag fattade som så är väl Djurgården väldigt tveksam och vill väl inte ta in någonting nu. Dels tror jag väl att de inte vill störa lagkemin. De har en väldigt bra stämning i laget. Och ja, men tar man in en sån där spelare så kan det kanske medföra lite, att det kan bli lite spänningar och slitningar. Han är väl rätt, ett stort namn och sådär, så är det väldigt osäkert. Så det tror jag, det skulle bli förvåna jättemycket om det blir av, det tror jag inte. Bosse sa väl att det inte var speciellt aktuellt heller, men det hade onekligen varit ett bra namn för allsvenskan.
Låt oss återkomma längre fram, för vi har fått extremt heta nyheter här i Fotbollsmorgon angående Helene Bagerholm. Så vi måste diskutera. Tack så mycket för den här morgonen, Disco.
Tack så mycket.
Du är bäst, ha det bra. Och åka ut i solen där och kanske ta ett vinterbad helt enkelt.
Det ska jag fundera på.
Så mår du bättre sen. Härligt. Tack så mycket.
Ciao.
Alltså det är bara smattrat till.
Ja, men alltså,
för de som inte...
Oliver,
in här.
Berätta. Ja.
Det här är Oliver, världens bästa redaktör, kompis och dalmas.
Ja.
Mm. Kul. Berätta nu var vi har fått
just in.
Ja. Klart innan.
Just nu.
Just nu.
Det är just nu läge.
Helene, ja precis. Min hjälplapp här. Mm. Men Helene hon drog här, berättade att nu ska hon till slottet och träffa kungen.
Hans majestät.
Ja, det är så stort.
Och få medalj.
Ja.
Medalj för vad?
Först fotbollsmorgon. Det är det viktiga. Och så har hon sagt till kungen, du, kan du hålla på den här ceremonin lite grann? Jag ska bara förbi hänga med Julia där och David och komma till. Och sen kommer bort. Men det här är ju stort liksom. Det här stort, gör ju, känner jag.
Att så här när har vi aldrig varit.
Men vi måste också...
Du har ju varit det. You're up there. Men för oss vanliga på marken, på golvet som jag har Per, så är det här väldigt stort. Men jag känner ju nu att om hon har direkt kran till kungahuset, så är hon given att bli... Alltså, nu får vi ihop rörelsen. Ja, nu får vi ihop Sverige, eller hur?
Vi ska också, nu enar vi alltså, Sverige.
Alla är med.
Förstår ni? Också, kungen.
Ja, det också.
Förstår om vi får hit kungen före Reinfeldt? Hur mäktigt det vore.
Jag tror att det är större chans att vi får hit kungen, alternativt kronprinsessan, än Fredrik Reinfeldt.
Reinfeldt har sagt nej till kungen.
Jag har svarat. Det är någon som ringer här och vägrar svara.
Vänder på telefonen.
Exakt.
Vi ska också problematisera här lite med att kungen får full insyn i processen, men svenska folket får inte. Men jag gillar det också lite. När man får liksom frågan så här, vilket är ditt liksom favorit-VM, eller när dog liksom fotbollen? Folk säger liksom, Borrell säger 94, för det var då liksom som domare hade färg på tröjan. Ja. För mig var det ju 34.
1934. För,
det var sista mästerskapet som kungen tog ut landslagen.
Jag känner att är vi på väg tillbaka dit?
Vi måste dit.
Kungen tog ut landslagen.
Förstår du vad mäktigt när han sitter där och vänder på bladen och säger såhär, det här ska vi. Den här.
Exakt.
Men nu har du ju 3, 4, 5 målvakter. Nej, men vi är så dåliga. Vi är så dåliga.
Vänder blad.
Så dåliga defensivt måste jag in med målvakter.
Men jag tror det finns någonting med sig. För egentligen, ett landslag, det ska ju vara lite så. För jag tänker, om en kung tar ut landslaget, då handlar det också mycket om så här, representation, det säger svenska värderingar.
Ja, vi måste tillbaka till det här.
Nej, vi vet vad det är. Att, som det är i England, du vet, när man blir premiärminister så måste man ju upp och få drottningens eller kungens godkännande. Ja. Att den som är förbundskapten måste upp till slottet.
Godkänna truppen.
Och få den godkänd utav kungen slash drottningen.
Varje elva eller?
Vad säger du? Alltså, nej, men helt så här, nu vi ska åka iväg och kvala nu mot Österrike. Det här är vad jag har tänkt. Och du sitter så här,
Nej.
Jag tror faktiskt inte det.
Det tror jag. Du får komma tillbaka med ny trupp. Han är inte något jävligt mäktig.
Verkligen, speciellt med januari-turnén.
Ja. Ja, nej, jag känner inte igen någon utav dem. Nej, det här får du göra om.
Har vi några adliga namn liksom som ska in i?
Lagerbjälke.
Ja, just det.
Lagerbjälke.
Han är given nu.
Han är given. Eller så är det så att faktiskt Barnekow är klar som ordförande. Hon ska upp och bli godkänd utav kunden.
Men vad är det för medalj hon ska få?
För hennes insatser i handeln.
Microsoft.
Nej, för Televerket.
Ja, just det.
Aha.
Nej, men för hennes insatser
alltså
i näringslivet.
Alltså för lång och trogen tjänst liksom.
Hon har gjort bra grejer för näringslivet. Då får man en medalj.
Vad är egentligen näringslivet?
Det är de som ser till så att vi... Hur lång tid har vi på?
2 minuter.
Nej, det här var skitbra information.
Ja, verkligen.
Nu måste hon bli ordförande. Om hon har direkt kran till kungen så är det ju... Tänk dig advisory board med Julia, Zlatan och kungen.
Du, nej, det...
Det hade varit stort. Håkan hade ju varit... Det hade inte varit 5 sekunder han varit ute på. Utan det varit, nu kommer vi, så kan dra. Packa.
På tal om att laga sprickor. Det är där liksom. Det är något som kan göra det.
Börja där liksom. Det där måste vi till. Det här var så bra. Tack för den här morgonen, Per.
Tusen
och
tack,
Julia. Fantastiskt att ha dig tillbaka efter ditt ofrivilliga uppehåll. Du har ju fyllt år, så att från oss alla till dig, ett stort, stort grattis efterskott. Även fast jag lyckades där och då peppa dig inför födelsedagen.
Det gjorde och du, du ringde mig och satt och grät.
Ja, och grattade dig på födelsedagen. Mm. Men du har ju en härlig förmåga att varken åldras fysiskt eller mentalt, utan du är ju ung.
Benjamin Button?
Ja, nej, du är alltid ung och framtiden alltid framför dig. Det är din styrka. Oliver, fantastiskt bra jobbat. Mm, och som jag sagt tidigare, det här programmet hade inte varit någonting utan Oliver och Otto. Ni gör ett sånt jäkla bra jobb varje dag. Så att, tusen tack för det.
Tack.
Och tusen tack för att ni har tittat den här morgonen. Imorgon är vi tillbaka och då är Jesper, Niklas och Josefin tillbaka i studion. Och de gästas bland annat av... Andreas Andersson.
Oj!
Wow.
Alltså. Ja, verkligen.
Tack för allt.
Eller hur? Mm. Framför allt när han gjorde det där målet på Allsamma Jens-stadion. Ja. Kommer ni ihåg det? När nickmålet. När Tommy körde svung, svung. Ja. Ja, det här.
Och när jag kom mint på honom och testade det.
Det är mäktigt. Så vann han det. Först jätteglad. Sen, det var jävligt coolt. Ja. Så kan det vara. Imorgon är det alltså. Idag. Och vi säger hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.